Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Hon har precis spelat in en Marvel-film i Hollywood. Och hon heter Nanna Blondell och hon är en otrolig skådis. Och hon är här idag i podden Under huden med mig, Kakan Hermansson.
Under huden med Kakan Hermansson.
Nanna Blondell.
Mm. Vad kul.
Alltså vet du, den här... gud, vi sitter så långt ifrån. Nej, men fan, den här karamellen har jag sugit på.
Det har det.
Det är som att jag bara, Moa gammel, du måste komma till min podd. Du bara, ja då, jag bara.
Ja men verkligen. Ja. Jag sa, när ska du bjuda in mig?
Ja, nu. Nu sitter du här.
Vad bra.
Alltså, det går inte dåligt för dig.
Nej.
Men känner du typ, nu går det riktigt bra?
Nej. Alltså jag känner aldrig så. Och det är så, det jag ska förändra det. Jag ska, ja. Det är liksom min nya grej. Att jag ska ändra det och kunna njuta när det går bra. Eller så här, kunna se ens framgångar. Men jag gör aldrig det.
Nej.
Jag firar aldrig att jag fått en roll. Utan jag är alltid på väg till nästa steg. Så att det är liksom min nya grej att jag ska stanna upp och njuta.
Men hur lär man sig det då?
Jag vet inte. Alltså Moa Gammel apropå. Hon är ju skitbra på så här, ta en drink. Alltså har par sig också jättebra på det så här. Nu ska vi skåla.
Nu ska jag unna mig de här solglasögonen för 4 lax.
Nej men hallå, hon köper för 400 spänn fake.
Yes.
Det vet du.
Men hon har också ett par riktiga Celine-glasögon.
Ja, hon har det. Ja, men det har hon blivit inspirerad av mig. Ja. För att jag köper bara äkta.
Bra gumman.
Mm,
eller även Isolute fake också, ja. TBH.
Men det är bara surt när man själv köper äkta. Och så är man med Bahar. Och så kommer hon med någon Gucci-scarf. Jag vet. För 200 spänn. Och man själv har liksom lagt ner mycket pengar. Så det är mer för ens eget ego. Tycker jag.
Men alltså, då måste jag ändå fråga. Om jag klipper rakt in till samtiden.
Mm.
När du fick alltså ett... Du måste ju fått någon slags meddelande. Nanna Blondell, you got the part as bla 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 in this new Marvel movie.
Ja.
Hur fan funkar det? Hur fan får man en roll i en Marvel-film?
Alltså så här, jag har ju en agent i Sverige som jobbar jättemycket mot utlandet. Laura på Actors in Scandinavia. Hon har ju alla de här, Alicia Vikander och Rebecca och sånt där.
Mm.
Och sen har jag en amerikansk agent. Och nu för tiden funkar det så att man gör en massa self-tape.
Åh, vad stressigt.
Ja, det är skitjobbigt.
Alltså du är hemma och har fått ett manus och så kan du bara spela upp en scen.
Jag får inte ens ett manus, jag får en scen oftast. Och när det kommer till Marvel så vet man inte vilken Marvel-film man provfilmar. Man vet inte namnet på rollen. Du måste skriva så här NDA, signa dem innan du ens får dina liksom, sidor du ska läsa. Du får ingen information om någonting för det är så jävla hemligt med allting. Så du vet bara, jag ska en provfilm för Marvel. Något påhittat namn.
Så ska man typ vara tacksam för det?
Ja, ja, ja. Och då kommer ju så här, typ 4 förfrågningar. Ja, man blir inbjuden för att casta liksom.
Mm.
Så jag provfilmade och gjorde väl några så här, ja, men 4-5 för olika antar jag Marvel-filmer. Mm. Men jag visste inte vilka det var. Och sen så den här gången var det så att då ringde de och var så här, hon måste göra den idag. De ringde 10 på morgonen och var så här, kan vi få den typ efter
alltså ett
lunch?
Tape.
Ja, ett tape. Jag är hemma själv, jag har ingen att göra den med. Och hälften är action. Alltså förstår du? Jo, det är så här, hon...
Hoppa från soffan till matbordet.
Ja, hoppa till soffan, rabbla ner, bli sju. Alltså du vet så här. Jag bara, hur fan ska jag göra det här? Men då ringde den kastan mig från England. Och så berättade hon så här, jag behöver se att du gör, att du liksom så här, använder kroppen, att du är fysisk. Och kan du ha tejpet inne typ om 2 timmar? Och då var jag så här, jag kan inte det, jag måste hämta på dagis. Och min man måste komma hem och läsa mot mig. Och då var hon så här, okej, men gör den efter middagen och skicka den, vi väntar.
Hur fan gjorde du det tejpet?
Alltså jag gjorde det faktiskt jävligt bra. Ringer min kille, han kommer hem.
Tidigare än han ska?
Ja, precis. Och sen så gör vi med så här rörlig kamera med iPhonen. Så jag har en liten så här actionsekvens där jag slåss mot honom och han så här panorerar lite med kameran. Och så typ ramlar jag in mot väggen. Låtsas få typ en så här spark, ramlar ner mot väggen och sen så kör jag scenen därifrån typ.
För då måste man ju, alltså såna är ju ni skådisar, ni är ju sjuka i huvudet. Men ja, då måste man ju så här, alltså skäms.
Nej, det är så pinsamt som man håller på att dö.
Ja, du tycker det?
Ja, nej, jag håller på att dö. Alltså jag tycker att det är, hälften av tiden går ut att man skäms ihjäl.
Bra val av yrke, Nanna.
Nej, men det är jättejobbigt. Det är verkligen, jag skäms hela tiden.
För det finns ju också de skådespelarna som liksom blir, alltså, aroused, minst sagt, av att göra sånt här.
Ja, men hur fan kan man bli det? Alltså det är förnedrande. Alltså det är det. Och sen så ska man skicka iväg den där jävla filmen. Oh. När man kastar sig själv i en vägg. Alltså, och bara jättedramatiskt med tårar i ögonen. Om man pratar engelska. Och de sa till mig så här, vi kollar på den ikväll. Är vi intresserade av dig så flyger vi dig till London så får du provfilma det här i rummet. Det är ännu värre.
Men okej, okay, för då har de skickat iväg den här liksom self-tape-förfrågan till flera andra tjejer.
Ja, hela världen. Så de får ju in hur, de kanske bjuder in 100 kanske, 200, jag vet inte. Och sen skalar de ner. Men jag antar med den här rollen hade de inte hittat folk till. Så att jag tror att jag kom in i en annan, alltså the second round.
Mm-hmm.
För de hade sett en annan self-tape jag hade gjort. Så bara, ah, just det, hon kan ju profilma för det här.
Ja, men de gillade den?
Ja, dagen efter så trodde jag att de skulle ringa och säga flyg till London. För jag tänkte, jag gjorde den ändå bra. Men då var det så här, the Marvel team would like to offer you the part of bla bla bla. Typ så här.
Ja, du behövde inte ens...
Nej, jag behövde inte åka till London. De anställde mig på det tejpet.
Alltså...
Men då, lyssna här. Då vet inte jag vad det är för film. Jag vet inte vad det är för roll. Ingen aning. Så att då...
För de säger inte det?
Nej, de sa inte det i mejlet. Så då var min agent bara, vad är det för film? När är inspelning? Vad är det för roll typ?
Och då vet du inte omfattningen på rollen heller?
Nej.
Men du vet att det är liksom inte huvudrollen? För att...
Jag vet att det inte är huvudrollen, absolut. Men då var det så, ja, det är Black Widow. Jag bara, Black Widow, vad fan? Så börjar man googla så bara, Scarlett Johansson och den. Jag har inte sett så många Marvel. Jag har typ sett Guardians of the Galaxy, tror jag.
Uh-huh.
Så jag har liksom inte koll på det universumet, eller vad man ska säga. Så min kille var bara så här, det spelar ingen roll, du måste göra det, typ.
Mm.
Och jag var så här, vänta. Nu ska vi se vad det här är för roll, typ. Och jag bara, kan jag få läsa manus? Bara, absolut inte.
Wow,
och då skickar de typ dagarna som de vill. Hur lång tid det är inspelning. Jag kommer inte få läsa manuset.
När får du läsa manuset då?
Nej, då var jag så svensk och jag var så här, men jag måste veta vad jag ska spela in. Så då får jag en, alltså det är en server man loggar in på med massa password och det är värsta så security teamet.
Det är liksom som Marvel på riktigt.
Ja, det är alltså Bond gånger tusen. Och där får jag se mina scener jag är med i. Och då har jag skrivit på kanske, jag vet inte hur många kontrakt på att jag får absolut inte yppa, jag får inte printa sidorna.
Nej.
De är liksom vattenmärkta. Det är säkert så att de är traceable liksom. Om de flyttas på nätet.
Men blev du pirrig då?
Ja, jag blev skiträdd. Alltså jag var dödsrädd. Alltså,
varför
jag
också, det?
Därför att jag är kontrollfreak. Och när man inte har någon kontroll och inte vet någonting, så är det så här, åh herregud. Och då fick jag de där sidorna, så liksom läste dem, vet inte vad det handlar om, kan inte riktigt heller förstå vad jag ska göra. Jag vet bara liksom, mina repliker typ lite... En stor actionsekvens som är också ganska svårt att förstå när man läser i text. Hoppa genom huset in, alltså du vet, man bara what? På engelska. Och sen är det bara så här, du får flyga till London nästa vecka för kostymprov.
I don't fry because it's bad for the environment.
Ja, nej, alltså herregud, de där inspelningarna, det är liksom... Men då är det så, då kommer jag, och då är det så här, någon som möter den. Jag vet inte vem som ska hämta upp mig på flygplatsen. Jag bara åker till London, vet inte vart jag ska. Allting är liksom hemligt. Ja, tack och lov, det står någon på flygplatsen med en skylt.
Mamma.
Han vet ingenting. Kör mig till en studio. Kommer in i Pinewood Studios. Har en chaufför som kör mig till någon hangar där jag ska prova kläder. Och de bara, ja men jag ska spela Paloma. De bara, nej, du heter Ingrid. Va? Alltså det är sånt kaos. Och då är det 40 personer som kommer, mäter. Och sen bara, men nu vill stunt vill träffa dig. Då kör de mig bil till någon annan
no,
studio.
No, I do my own stunt.
Exakt. Och då bara, vi ska bara kolla liksom vilken nivå du ligger på. Lär mig någon så här svärdsekvens. Alltså jag har jeans och kashmirtröja på mig. Jag håller på att dö och svettas ihjäl. Och sen ska jag boxas med någon kille. De filmar det här. Och så bara, ah, jättebra. De som har vapen vill träffa dig för att se vilken nivå du är. De får åka bil till någon annan hangar. Och typ stå i ett rum med en SUV. Och liksom, de har ett helt bord med vapen.
Åh, fy fan vad kul.
Ja, det var skit. Och bara skjuta. Och bara, ja, men det ser bra ut. Och sen bara tillbaka till kostym och sen flyga hem.
Alltså, du var där en dag?
Ja, en dag. Över dagen bara.
Men du fick liksom inte träffa någon typ som, hi, I'm the supervisor of this blah, 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 blah.
Nej, men det är alla ju så här, I'm second, third, fourth, bla bla bla, AD eller någonting.
Men där måste du ju ha sån enorm, alltså tillit till din, ditt manager heter ju inte. Vad heter?
Vad heter det? Yrke? Nej.
Nej, till din person som är din agent.
Men hon vet ju inte heller någonting.
Men någon måste väl ändå ha varit så här, att du har skrivit kontrakt och någon har löneförhandlat.
Ja, då är ju lönen satt.
Ja, är men... det bra betalt, Anna?
Nej. Det är okej betalt. Det är så här, Marvel och alla de här stora, vad jag har förstått liksom, är att om du inte är på en viss hög nivå, då håller de liksom ner lönerna ganska mycket.
Mm.
Men absolut, att det är bra pengar. Alltså jag kunde vara ledig ganska lång tid på det. Mm. Men det är absolut, jag bara, I'm gonna be a millionaire. Jag menar, det, så är det inte.
Du kan inte köpa 1000 Old Celine.
Nej, jag kan inte det.
Men hur många inspelningsdagar hade du?
De hade mig 6 veckor. Så jag fick ganska bra deal. Och då var det 3 veckor i början av sommaren, 3 veckor i slutet av sommaren. Och så inkluderade det liksom rep. Och så filmade vi i Budapest, i England då på den här Pinewood Studios och i Marocko.
Hur sjuk erfarenhet är det här?
Jo, men alltså det är ju svinkul. Men när man är i det så är det ju, så försöker man ju bara så överleva faktiskt.
Mm.
För att det är sån jävla stor apparat. Och man tänker så här, när de har så mycket pengar i produktion, så tänker man att man har jättemycket tid. Men det är lika kaosigt som det är på alla andra shoots. Och det är så mycket folk.
Mm.
Så jag fick lite panik första inspelningsdagen.
Mm.
Och det var också min första dag att träffa producenten, regissören, Scarlett. Och det är sjukt mycket så här hierarkier. Och jag visste inte ens vad kameran var, för att det är så stort, det var så mycket folk.
Men är det liksom, finns det oskrivna regler typ, så, ja men eftersom Scarlett är stjärnan, då får inte du prata med henne om inte hon pratar med dig. Är det typ så?
Absolut.
Ja.
Men och då måste man ju vara smart, för vissa är ju inte det. De är ju så här, men jag skulle ju inte gå fram till henne och hälsa.
Nej.
Utan hon kom fram till mig. Men hon är ju en sån soft, normal tjej.
Ja, eller hur?
Så att hon är så här, ah, du och jag ska spela imorgon. Hej, jag heter, oh, vad trevligt. Mm. Och vi repade ihop, hon bjöd in med sin trailer, vi skrev om scenen som vi skulle göra ihop. Och så här, och
skrev regissören, ni två om dem själva?
Nej, tillsammans med regissören och manusförfattaren och producenten.
Ja, jag tänkte bara, hej.
Ska vi ändra lite här?
Vad tycker du, Scarlett? Ska inte vi... Wow. Men har du sett resultatet?
Nej, jag såg på monitorn när vi filmade. Ja. Såg jag,
hur liksom. Cool kände du dig?
Jo, men det är så här childhood. Jag har alltid velat göra en actionfilm.
Oh.
Alltså jag har alltid velat göra det. Och det får man inte säga som skådis, för man ska vara så svår. Men alltså jag har ju de här dräkterna. Alltså det är ju bara så här.
Oh.
Och alla som jobbar kring det är ju liksom topp.
Oh.
Jag tror att jag, det här är ju jättedåligt för miljön, men jag tror att jag flög till London i alla fall 4-5 gånger för att fixa typ ett gummiband på min kostym. Alltså så i detalj är de. Också för att deras fanbase är ju så här hysterisk.
Ja,
jag
kan tänka mig det.
Så att alla är så hysteriska med detaljerna liksom.
Wow, men alltså...
Och sen är jag säkert bara med superkort i filmen. Alltså.
Men Anna, nu är du ju liksom, nu har du ju ett steg in i Hollywood.
Ja, man tror det. Men jag ser ju inte det. Alltså för att som skådis är man ju så här, man är ju bara... Man gör ett jobb och sen är man tillbaka på noll. Men man är ju inte det. Det är det här jag ska ändra mig. Men så känns det ju alltid. Jag tror många skådisar liksom dealar med det här jobbiga känslan av att man känner att man har gjort ett jobb. Och sen så vet man inte vad man ska göra.
Nej.
Jag pratade med Evin till exempel häromdagen. Och bara, shit, det går så jävla bra. Och du vet, och hon bara, nej. Man alltid känner så här, man är så jävla projektanställd. Man kan aldrig vara säker på att man har nästa jobb.
Att man är... The it girl man känner att man är.
Exakt.
Alltså, du och Evin är verkligen it girls. Alltså, amen. Ni är verkligen så heta. Alltså, typ Gisem. Alltså, ni är liksom...
Jag älskar de tjejerna.
Ja, jag med. Ni är så jävla bra gäng.
Men alltså, vet du att vi är sånt jävla systerskap mellan oss, faktiskt.
Vad fint.
Alltså, det är verkligen... Vi kan ringa varandra när vi har problem på inspelning eller fråga om råd. Vi berättar vad vi tjänar, vad vi har för kontrakt.
Oh.
Alltså vi verkligen har så här varandras rygg.
Har du gått i skola med någon av dem samtidigt?
Evin började i ettan när jag gick i trean på scenskolan. Så att jag träffade liksom henne under ett år i samma.
Och Gisem, gick hon?
Hon gick i Göteborg eller Malmö.
Nej, Malmö gick hon, va?
Malmö, ja.
Men det, ja. Men hur började liksom din skådespelar? Alltså hur började du din första relation till att ens tänka att man kunde ha det yrket?
Ja, shit. Alltså, jag gjorde en jävla skolpjäs i plugget.
Var är du uppvuxen?
Vasastan.
Och
Skärholmen.
Ja, precis.
Så att jag dubbel där. Min pappa bodde i Skärholmen och mamma i Vasastan. Ja. Men jag gick i plugget i Vasastan.
Ja.
Så jag gick där och jag har alltid varit jävligt dålig i skolan. Alltså på riktigt, jag lärde mig läsa typ i trean. Alltså jag var bara så här fysiskt barn. Jag har ingen brainers, jag var bara så helt in i kroppen. Men jätteutvecklad.
Typ som din dotter.
Exakt som min dotter. Så att jag hade jävligt mycket strul. Jag var inte ett struligt barn, men jag var bara liksom inte bra i skolan. Och hade liksom mycket issues. Så gjorde jag en pjäs då, ett julspel. Och då såg den här kuratorn som jag gick och hade samtal med. Så ringde hon min mamma och bara, jag tycker att hon är så duktig. Hon borde söka teatergymnasium. Så då gjorde jag det. Sökte jag Södra Latin, teaterlinjen. Och så kom jag in, hade ingen aning. Hade aldrig läst en pjäs, aldrig sett en teaterföreställning hela mitt liv. Fattade ingenting, men blev bara helt kär.
Men också, gick du där med liksom massa så här kulturbarn?
Ja, jag hade ju så här Elsa Billgren i min klass. Och de här musikklasserna. Alltså, och alla de här Gustav Skarsgård hade gått där. Så jag hade ju... Så det var ju där jag lärde mig liksom, det finns en scenskola. Dramaten, stadsteater. Alltså det var då jag fick allt så här.
Men vad jobbar dina föräldrar med?
Min pappa delade ut reklam. Men han är utbildad liksom professor i engelsk litteratur.
Var är han ifrån?
Ghana.
Wow.
Ja.
Alltså.
Nej men verkligen. Och han bodde i Skärholmen då. Och liksom jobbade hela tiden med att dela ut reklam. Och min mamma är ekonom. Ensamstående då med 4 barn. Och sjukskriven då under största delen av min barndom typ. Hon är utbränd liksom och har haft överfunktion i sköldkörteln, så giftstruma. Ja.
Lugn och ro fanns inte.
Nej, och sen har jag hur mycket syskon som helst.
På båda sidorna?
På båda sidorna. Ja. Så jag är yngst hos mamma och äldst hos pappa.
Ja.
Och jag tror att jag har 8 syskon typ. Jag är inte helt säker.
Kan tillkomma några till.
Absolut, ja. det är några där som
Men har du liksom varit väldigt så ansvarstagande då, alltså där du har varit äldst?
Nej, det tror jag inte. Jag var nog, eftersom jag var nog mer ansvarstagande hos morsan. För att jag är sladdis där.
Aha.
Och min mamma var liksom jävligt sjuk. Var så himla sjuk. Så där var jag nog mer ansvarig. Hos pappa var det bara så här High Chaparral. Alltså de hade också alkoholproblem. Så att där var det liksom bara så här. Jag vet, vi bara gled runt och höll på att busa liksom.
Ja, man fick crazy. Ta vad som fanns.
Ja, precis.
Wow.
Så jag skulle nog säga att jag egentligen är ett mittenbarn.
Ja. Och när tänkte du så, fan, scenskolan, där ska jag gå.
Oh, fuck, alltså det var väl någon på Södra Latin som berättade att det fanns en scenskola. Och då var det så här, men där vill jag gå. För jag visste att jag ville bli skådespelare. Och jag visste så här, om jag ska ha en chans typ att ens jobba i den här, så måste jag utbilda mig, för annars kommer jag inte få jobba. Och sen har man ju kämpat hela tiden med så att gå ens och jobba. Alltså om man tänker tillbaka då såg man ju inte svarta skådespelare.
Nej.
Alltså i film och tv. Så det var ju så här, nej, det är inte trovärdigt. Jag visste inte ens om jag skulle kunna komma in på scenskolan. Nej, men då liksom lärde man ju känna folk runt i som höll på med teater. Och sen så fanns det ju min älskade vän Bahar Pars. Som var så här, du kan läsa med mig inför scenskolan.
Kände du henne redan då?
Jag kände henne lite grann. Jag hade sett henne på scenskolan när hon gick. För när hon, det finns ju liksom en generation över mig som var liksom... Jag tror att de kallade det för mångkulturens år. Jag vet inte om hon har berättat om det. Okay. Där de tog in massa...
Det var första året. Första gången de gjorde det.
Ja, precis. Och då visste man ju vilka de var. Så att jag liksom kände till henne. Min första så här... Jag hade varit på scenskolan med någon polare och kollat på det så här... När de skulle gå ut och då bara går upp på scenen och typ flashar pattarna eller något sånt där.
Såklart.
Klart hon gör. Så jag visste, kände till henne och tyckte typ att hon var jävligt cool och häftig och var typ lite rädd för henne. Och sen så ringde jag henne.
Nej.
Fick tag på hennes nummer och var så, kan du läsa med mig för scenskolan? Och hon bara, absolut, kom hem till mig typ. Så kom jag hem till henne, så hade hon så här morgonrock på sig och bara, men du kan bara börja med texten, jag går runt lite. så bara lämnar hon mig.
Nothing has changed.
Nej, men alltså.
Alltså ingenting har förändrats.
Förstår du att jag kommer in till henne och står i hennes kök. Ska börja med en Shakespeare-monolog och hon bara går ut och går typ runt och städar. Och jag står och bara så här, kör den här monologen. Och hon bara kommer in ibland och bara, bra, men höj slutordet. Du går ner på alla slutord. Typ. Jag bara, okej.
Okay. Hur länge sedan är det här?
Alltså jag gick ut 2013, så det var ju 3 år. Ja, vad blir det? 2010.
Ja.
Jag var 24-23 kanske.
Ja.
Något sånt där.
Och hon hade inte barn?
Jo, hon hade barn. Vet du fan vad barnet var? Hon hade barn.
Men hon är inte så...
Ja, hon är, nej, men hon är ju typ 7, 8, 9. Hennes dotter.
Ja.
Nu ju.
Ja, det måste ju stämma.
Ja. Ja.
Kom du in på första?
Nej. För fan. Jag sökte direkt efter jag hade gått ut i latin. Sprack i första. Jag gick in och skrek en monolog så här, fröken Julie, och bara, döda mig också, döda mig! Åkte ut på första.
Oh.
Sen blev jag programledare på MTV. Om du kommer ihåg
just
det här.
Oh my god!
Vilket också var helt sjukt. För jag hade bara varit ute och festat, så var en tjej som bara, fan du ser cool ut. Vill du bli VJ? Och jag bara, varför inte?
Och vem gjorde du det? Var det då Kire var? Eller var det
liksom... Kire var där då.
Åh gud, vilket jävla gäng alltså.
Ja, Kire var där. Per Lernström var också där då.
Just det.
Och jag skulle läsa MTV News.
Alltså det fanns det ett bättre it-girl-jobb än att vara VJ på MTV?
Nej, men vet du, jag kommer ihåg Lykke Li, hon sa till mig så här, alltså nu är du liksom på toppen. För vissa går det bara så enkelt. Jag ska komma ihåg att hon sa, easy come, easy go.
Nej, thanks best friend.
Kolla men jag, det var så jävla cool då, men jag vantrivde som fan.
Hur länge var du där då?
8 månader bara.
Du bara, jag gör det här, jag ska bli faktiskt skådis.
Ja, men jag tänkte att min karriär var över. Jag var så här, nu tog jag det här jävla programledarjobbet, så nu är det kört för mig att bli skådis.
Nej.
Trodde jag.
Ja. Och när kom du in då?
Jag kom in typ... 2-3 år efter det. Men jag sökte scenskolan 4 gånger. På 4:e försöket kom jag in.
Men hade du då massa kompisar som kom in innan dig? Och...
Jag hade det. Men också för mig var det så här. Det fanns en bild som hängde på... Du vet när man har så här eleverna så hänger det så här på väggarna. Det var en svart tjej som hade gått 10 år innan mig. Som jag så här gick och tittade på och bara shit. Att det bara gått en svart tjej på scenskolan i Stockholm. Och det var 10 år sedan. Så jag var så här, shit, jag måste få dem. Alltså jag kommer ihåg att jag hade så här strategin. Jag tänkte så här, kolla på Idol-juryn. Och var så här, de måste tro att de har en oslipad diamant. Så de andra gångerna hade gått in helt som mig själv. Med mina kläder och du vet, så här, jag var programledare och varit så lite tuff och cool. Nu bestämde jag mig så här, jag ska gå in i mjukiskläder. Vara osminkad. De ska tro att de har hittat mig på gatan typ. Och det var då jag kom in.
Men alltså, liksom gjorde du om din personlighet?
Ja, gud ja. Alltså jag var så här ödmjuk. Du vet, var barfota på de här uppvärmningarna. Du vet, så här, verkligen så här scenskola, elev. Ingenting så här kaxigt eller liksom showigt eller så här coolt överhuvudtaget. Nej. Du vet, folk gillar och folk älskar de här stories när man bara hittat någon så här.
Ja.
Men gud, jag ser, det finns något
där. Gud, den där stackars svarta tjejen.
Ja, exakt.
Vem gick i din klass?
Andreas T. Olsson. Han är på Dramaten nu. Vi var en stor klass. Fredde Åsblom, Simon Reitner. Det är mycket folk... De flesta jobbar på teatern liksom. Filmar inte så mycket. Albin Grenholm. Han gick i min klass. Vi var 4 tjejer och resten killar.
Oj, ja. Varför det?
Jag vet inte fan. De tyckte väl att killarna var talangfulla.
Typ. Ja, men...
Eller något sånt, tror jag.
Gud, de här konsthögskolorna. Alltså, nej, men... så är det ju med konstfack också. De hade ju liksom... På den institutionen som hette... Den hette Storytelling nu, som hette Grafisk form och design. Alltså GDI. Illustration och du vet, fonts och sånt. Ja, men teckningar och grejer. Där tog de ju in, alltså hur många år som helst, 6 killar och 6 tjejer. Varje år, även om det var 80% tjejer som sökte.
Ja, men så är det ju nu också.
Bara, men sluta hata kvinnor.
Jag vet. Och sen när man kommer ut i arbetslivet, då är liksom 80% manliga roller.
Precis. Och sen är det också att, jag menar, att tjejer typ bränner ut sig under skolan.
Ja, ja.
Att vi är så jävla över... Liksom, vi bara jobbar ihjäl oss hela tiden. Alltså jag kommer ihåg sommaren innan Evin skulle börja på scenskolan. Vi träffades på en fest. Och jag bara, Evin, alltså, you're in for a treat. också störet att en vit person säger det. Jag bara, du kommer få sån jävla chock. För jag fick en chock när jag började på Konstfack. Alltså, ändå som vit, men som alltså, så här klassmässigt fick jag en chock.
Nej, det hade jag också.
Ja, och jag bara, du kommer få sån jävla chock när du börjar där. Och sen kom jag ihåg att hon sa det, men hon bara, du sa det till mig, men jag fattade liksom inte vilken slags chock det var.
Nej, alltså jag var helt jävla utbränd efter den där skolan. Och jag trivdes verkligen inte. Jag är skitglad att jag gick. Men alltså den, också att man när man är ung så söker man ju sig till människor och polare och sånt där som är så här, ganska lika, man har samma värderingar. Man liksom, jag umgås i en klick där det är extremt stor mångfald. Och så kommer man till en skola. Alltså vi var tre... Jag var den enda svarta då på hela liksom scenskolan. Sen slogs vi ihop med DI. Och där fanns det en svart tjej till. Och det var Teresa Traore Dahlberg som gick dokumentärfilm. Mm. Vi var de enda. Och vi var alltså också då representanter. För alla de... Liksom, om det var, kan man säga så här? Kan man göra så här? Hela tiden. Mm. Så att jag hade någon gång när jag skrev något brev till rektorn... Där jag var så här, det här är inte lika behandling. Jag kan inte, du vet, även lärare kunde komma och fråga frågor liksom, som var helt, så här, jag kan inte vara representant för alla blattar i hela världen.
För
alltså,
lärare och för andra studenter.
Ja, exakt.
Men var det du eller Evin som, nej, jag tror det var Evin som berättade att hon hade någon som gick hennes årskurs kanske med någon annan utbildning som bara varje gång han träffade henne bara, tjoo! Hon bara, varför säger du så till mig? Du, så hälsar inte du på någon annan?
Ja. Nej, så där var det hela tiden. Man hade ju också så här grupparbete eller så här gruppövningar där man skulle så här, man står i ring och så ska man typ ta en egenskap från en annan. Typ så att jag ska härma någonting som du gör. Mm. Och till mig, då börjar de så här, yo, 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 yo. Och så ska hela gruppen då härma. Och vara så här, yo, 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 yo. Och så ska man gå vidare typ till någon annan. Så här, låt säga Karl, ja men tjena, tjena. Så var det, mycket sånt var det på den skolan.
Och då blir man ju den jobbiga svarta tjejen om du skulle vara arg hela tiden.
Ja, ja. Jag var arg hela tiden.
Men tänkte du liksom under utbildningens gång, bara, hur fan ska det här gå?
Ja, hela tiden. Så tänker jag fortfarande. Mm. Jag tror att så här, alltså det blev ju lättare. För mig var det lättare än vad det var för Bahar. Och för Evin var det lättare än vad det var för mig.
Mm.
Hon hade ändå mig när hon började ettan. Jag var själv när jag började. Bahar och dem var helt själva. Alltså det var ju kaos. De sprang runt och hade så här, fick ha så här övningar med flaggor. Det var helt så här mångfaldskaos på scenskolan då. Men jag tänkte ju så här, jag tror att jag var lite naiv också, var så här, antingen får jag bara köra och så här, inte tänka på att jag ska försöka jobba på teatern och vara svart, för det finns inga svarta skådespelare som syns på scen. Så att jag var så här, antingen går jag in i det eller så bara kör jag. Jag skrev till alla regissörer och bara såhär, jag är utbildad, ni måste ta in mig. Jag måste få jobba.
Mm.
Och sen fick jag ju jobb. Alltså jag var en av dem i klassen som fick anställning på Dramaten när jag fortfarande gick i skolan.
Uh-huh.
Så det har ju gått bra. Uh-huh. Men jag var nog också den som var såhär, scenskolan är inte slutstationen. Jag måste börja jobba typ i ettan för att få jobb när jag kommer ut.
Men vad fick du för roller då?
Då gjorde jag med Mattias Andersson Mental States of Sweden. Då spelade jag en ung tjej från Midsommarkransen. Det var massa olika roller. Det var ju så här baserat på dokumentärt material. Så jag spelade lite och sen någon annan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var lite blandat.
Men det känns lättare för... Du får säga om jag har fel, men det känns lättare för svarta kvinnor än svarta män. Att den svarta mansrollen är så otroligt... Alltså i den världen så mycket mer komplext. Alltså att man bara får spela offer eller förövare. Ah, det finns inget mellanting alls.
Nej, alltså absolut så. Jag tror att det lättaste är för typ män som är liksom kanske... De som har lättast av oss av blattarna är så här, först männen som är liksom kanske från Mellanöstern eller har sån typ av utseende. De får ganska liksom mycket jobb. Och sen så är det nog vi, typ även jag och Gisem, ja, vi som är där.
Mm.
Vi kommer sen. Och sist är det svarta män, tror jag.
Mm.
Det finns liksom inte. Det är liksom en roll de får göra. Det är att spela kriminell.
Mm.
Så det är lite så här hierarkier av vad man får göra. Men sen är det också jättemycket att det är vissa typer av roller. Alltså om man på något sätt, alltså för mig har det varit svårt för många att säga, men du är så jävla försvenskad, vi behöver någon liksom så här rå från förorten, oslipad, inte utbildad. Alltså den situationen finns ju också. Så här.
Och då hade inte du kunnat spela det?
Nej, eller? Då kan inte jag spela det. För att man är på ett visst sätt om man är från förorten. Precis. Och det är så här, jag är ju från Skärholmen också. Mm. Och mina polare är ju
men också så här, det begär man ju inte av. Alltså, vita män har ju alltid kunnat spela vad som helst.
Exakt. Ja. Och det gäller inte alla.
Men det, alltså. Jag tänker, jag fattar liksom inte hur man pallar leva i den världen.
Jag vet.
Fast samtidigt så fattar jag ändå det, för man bara kör på.
Ja, men det är ju så, jag tror att man kör på, men sen så är det tack och lov att vi har det här systerskapet, att vi ringer ju varandra. Mm. Alltså jag har ringt och gråtit till Bahar, Bahar har ringt och gråtit till mig, även har ringt och gråtit, alltså vi ringer ju varandra och så typ får vi ut och sen så bara, kom igen, kör vidare. Mm. Och sen får man ju också så här, stoppas ibland och bara, fan, jag försörjer ju mig, jag har försörjt mig sen gick ut från scenskolan som skådespelare. Men det är ändå, jag tror att vi är en generation nu som är så här. Man nöjer sig inte. Man vill att det ska vara liksom fair. Det och det är inte fair. Det är orättvist som det är. Och så tänker man så här, men det går jävligt bra för mig. Men jag profilmar ju inte för 80% av mina liksom, vita skådespelarkollegor. Mm. I samma ålder. Uppväxta. Vi kanske har liksom exakt samma bakgrund egentligen. Varit med om exakt samma saker i livet. Men jag profilmar inte för 80% av det de profilmar för.
Mm. Bara för att du är svart?
Ja.
Men jag tänker att det hela tiden successivt förändras eftersom de som skriver manus, alla är inte vita längre. Alltså alla, liksom att det förändras hela tiden.
Ja, och det har gått jävligt snabbt de senaste åren. Så det är ju skitpositivt.
Precis.
Det kommer nytt folk och folk är blivit mer medvetna. Mm. Liksom.
Men också så här att det handlar om inte bara medvetenhet utan att vilka historier som ska berättas.
Ja.
Som man känner. Alltså jag tänker på filmen som vi håller på med nu. Mm. Att vi, jag och Bahar och Fanna Norrbjörn där och håller på att skriva en, eller vi har skrivit en film, vi håller på med den. Och där ska du spela huvudrollen.
Yes.
Gud, hur sjukt är det?
Nej men det är, vi har ju typ inte ens pratat om det.
Nej, men det är också.
Det är helt galet.
Vi har inte befäst, det befäster ju Baharas nya favoritord. Vi befäster den 17:e. Jag och Fanna bara, men varför... Varför använder du så konstigt ord? Jag måste göra det så att folk ska ta på allvar. Du använder det ordet fel.
Ja.
Nej, men, då, men det är kul att skriva. När vi har skrivit den här filmen som vi har nästan gjort i 2 år. Ja. Det är, har vi ju, alltså, då ser vi ju dig i alla. Liksom.
Ja, men alltså, jag känner mig så ärad. Och den är så jävla bra.
Ja.
Alltså, det är ju så här, när man kommer till en position där man får jobba med sina polare. Alltså, det är så jävla lyxigt.
Det är, jag känner mig så. Jag kan, liksom, jag kan inte förstå att detta är sant. Alltså, vi är ju så nära typen. Ja. Vi håller på och förhandlar. Jag kan liksom inte ta ut någonting förutom, alltså innan vi har skrivit på. Nej. Men det är, vi har ändå kommit så jävla långt.
Ja, men det är ju också deras våta dröm. Alltså alla letar ju efter kreatörer.
Mm.
Så jag tänker så här, om man har en idé så ska man bara sätta sig ner och fucking göra den. Mm. Och jag tror så här, alltså det är det som många killar också har gjort genom alltså, tiderna.
Självförtroendet finns hos dem.
Ja, och de bara
skapar,
gör.
Skapar. Ja.
Och det måste ju börja komma till oss.
Ja, och jag tror att liksom det som har varit helt perfekt med mig och Fanna och Bahar är liksom att, jag vet inte, dels någon bara magisk treenighet där vi tre funkade skitbra ihop. Men att vi har så mycket respekt för varandras liksom analyser och kunskap.
Ja, men ni kan ju så mycket.
Ja,
det... Alltså, jag tänker att man ska inte underskatta... Alltså ens erfarenheter och det ni alla tre sitter. Alltså det är sånt jävla intelligent manus.
På
alltså många fattar inte för att den är på en sån hög nivå. Den är så före sin tid.
Ja, det tycker jag med.
Och tänk om hälften av alla manusfattare i Sverige hade den kunskapen.
Ja, det har, ni kan gå kurs hos mig.
Ja, men alltså jag kan inte ens tänka, för ni alla är helt galna. Att ni ens har fått ihop det här.
Nej, men jag är lite förvånad över det också. Jag har så jävla mycket respekt för de två.
Mm.
Alltså, men jag kan också säga, men snälla Bahar. Alltså, du vet, jag kan, nu får du vara tyst. Alltså, jag har respekt på det sättet. Vi har en bra...
Ja.
Det flyter på fint. Vi kan säga till varandra att du är sjuk i huvudet. Du kan inte hålla på så. Du kan inte säga så. Du kan inte bara... men typ som... att Fanna bara, sluta vara så jävla vit kakan. Jag bara, ja, förlåt. Alltså, du vet, vi...
Det är högt i tak. Ja, men ändå med respekt.
Precis. Och det är skönt också att få jobba på sina egna villkor.
Ja.
Och det är väl också därför alla vi, alltså speciellt Bahar, som har så mycket erfarenhet i den här världen, har fått kompromissa så jävla mycket och bara, nej, men jag orkar inte längre.
Nej.
Jag orkar inte kompromissa längre.
Och det blir också så, tror jag, när man väl har satt igång och göra själv, då går man liksom inte med på andras liksom fjuttiga, dåliga idéer. Nej. För att man själv bara, jag har redan börjat i min eget skapande. Alltså det blir svårt att gå tillbaka då och vara liksom... Bara en skådis som går in och säger dåliga repliker eller stereotypa roller eller sånt där. När man väl har öppnat den dörren.
Under huden. Under huden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men hur funkar när du får jobb nu för tiden? Är du på Dramaten?
Nej, jag är inte det nu.
Nej.
Alltså jag bestämde mig för ett tag sedan att sluta med teater för att jag tyckte att det var... Så jag har ju bara varit på en teater. Jag har ju varit på Dramaten typ i 3 år direkt efter scenskolan. Och sen så fick jag scenskräck.
Och sen var det bara ploppa upp en dag?
Ja, alltså helt galet. Jag var sjuk. Och höll på att skriva på en annan film med Bahar. Och filmade och var på Dramaten. Jag är utbränd, typ, utmattad. Svimmar typ på scenen. Springer av mitt under föreställningen och svimmar bakom scenen. Och sen var jag bara så här, nej gud, jag kommer få sparken, gud. Hela publiken fick gå hem. De var så här, vi avbryter föreställningen, vi har skådespelare som har svimmat på scen. Och alla visste ju, de såg ju när jag sprang av scenen. Och sen var jag så här, nej men det är ingen fara, skitförkyld och hostmedicin och allt vad jag nu hade. Jag bara, jag kan spela imorgon. Gick upp på scen dagen efter och bara, fuck, jag kommer svimma igen.
Alltså du svimmade av liksom utbrändhet och scenskräcken?
Jag tror, alltså jag fick inte scenskräck när jag svimmade, men jag var bara så här, du vet att man får så här blodtrycksfall.
Ja.
Jag var så jävla förkyld och bara stod där på scenen, var lampor, så bara sprang av och sen tuppade jag av.
Okej,
och sen liksom, föreställningen efter så fick jag samma så här, shit, blodtrycksfall. Jag kommer svimma igen. Och man kan inte svimma 2 gånger. 1 gång är okej, men 2 gånger. Då blir jag fan en kostnad för teatern. Så jag fick någon så här postdramatisk stress. Men jag svimmade inte. Men i typ 40 föreställningar så hade jag det. Jag kommer svimma. Varje föreställning. Alltså det var tortyr. Herregud.
Vilken föreställning var det då?
Götgatan som jag gjorde på Målarsalen.
Oh.
Och man kunde inte gå av scenen för vi alla var liksom fast på scengolvet hela föreställningen. Så jag hade så här dextrosol och Vix under läppen så jag skulle komma ihåg att andas. Jag satte mig ner på vissa ställen, alltså det var världens grej. Och jag grät innan varje föreställning. Och sen tack och lov blev jag gravid.
Så du fick sluta?
Ja.
Och någon annan tog över din roll?
Nej, jag tror att vi var klara med den föreställningen då. Mm. Och jag var så här, jag är gravid, jag skulle börja med en annan föreställning. De bara, okej, men då kan du få vara ledig. Och sen fick jag barn och sen så har det ringt några gånger. Liksom, bara, vill du komma tillbaka? Jag bara, nej, jag filmar. Och sen gjorde jag Persona med Bahar ju.
Mm.
Och då var det så att vi fick göra vårt helt egna projekt på Dramaten, jävla dröm.
Mm.
Och fortfarande så bara, nej.
Gick inte det?
Det gick fan inte. Inte psykiskt, det var för stor psykisk påfrestning att göra det.
Men låter ändå som en lyx att kunna välja bort Dramaten för att bara filma.
Ja, men vissa gånger ljög jag ju.
Ja.
Jag hade ingen film. Jag bara, nej, för man vill inte stänga några dörrar. Men nu har jag uppenbarligen
gjort
det.
Men jag kämpar på, hej, jag är i USA. Det går inte. Exakt. Jag såg det precis på Ringvägen, ta det
exakt.
Lugnt. Men vad gör du nu?
Nu är jag ledig, men jag börjar filma om en månad.
Är det så ditt liv ser ut?
Ja.
Fy fan,
hela tiden. Det är jätteskönt att man vet att man har någonting. Ja. Och så om man inte vet att man har någonting, då måste man bara försöka så här, okej, det är lugnt.
Och det senaste du gjorde, det var?
Det var Marvel.
Ja. Ja. Och när gjorde du, det var nu i slutet av sommaren?
Ja, det var i september eller oktober.
Och då har du bara chillat nu?
Ja, jag har det. Men det känns inte, nej, för att alltså, när man har chillperioder så provfilmar jag mig hela tiden.
Ja, just det.
Så jag har liksom varit i USA, tagit lite möten, provfilmat jättemycket, inte fått någonting. Men nu fick jag någonting. Så nu börjar jag filma i mars.
Vad ska du filma då?
Då ska jag filma...
Nej, en film?
Ja, en film. Så det ska bli en... det är en thriller.
Älskar thriller.
Mm.
Är det en erotisk thriller? För det älskar jag också.
Det är inte någon erotik.
Fan, alltså erotisk thriller känns som... Det, alltså...
Men skriv den, Kakan.
Du, jag kan faktiskt skriva den. Ja. Nej, men det känns som en sån riktig 90-talsgenre. Typ, du vet, Color of the Night med Bruce Willis. Gud, den är otrolig. Erotiska thriller, jag ber er, kom tillbaka. Jag får skriva den.
Men det är ju ingen... Sverige är ju väldigt osexigt. Alltså, det är ju knappt sexscener eller någonting. Jag tycker man borde ha mer sex.
Nej, men sen så, å andra sidan, när de, liksom, Sverige och Danmark tillsammans gjorde drottningen, Hjärtedam, så tog så tog de den...
Way too far.
Nej, men då tog de den för 10 år. Visst var vi på den där ihop?
Ja, vi var... Oh my exakt.
God, vi var alltså så... Den heter Drottningen på danska och Hjärtedam på svenska. När Gustav Lind spelat tillsammans med... Heter hon Trine?
Trine.
Trine
Dyrholm.
Precis, som handlar om liksom att de två har en sexuell affär och hon är hans styvmor. Ja, det är helt vi såg liksom denna filmen i en sån privat liten biosalong på ett hotell. Alltså, vi var typ 12 stycken tjejer som satt och skrek.
Ja.
Men jag skrek när den här penisen bara for rakt.
Nej, men det är liksom en närbild på
en attrapp.
Ja, attrapp. Men det värsta var ju att vi hade då sen en middag efteråt och skulle diskutera filmen. Ja. Och Gustav Lind kommer in och ska svara på frågor.
Och han fick svara på frågor, men det gjorde han ändå bra.
Ja, han var
men det var en sån intressant diskussion. Alltså för att det var så olika nivå på typ TBH, feminism faktiskt.
Ja, det var det.
Det var liksom som att vi var ett gäng som bara, det här är en sjuk film.
Ja.
Nej, men det var väl, vissa tyckte ändå liksom bara att det var...
Men alltså vi var, det var alltså folk var ju helt i chock efter den middagen.
Ja.
Alltså både positivt och negativt. Ja. Men jag tyckte att det var jättebra.
Ja, men jag...
Alltså jag njuter ju av clashar, alltså när folk clashar.
Jag tycker ju aldrig att det är obekvämt att diskutera.
Nej.
Så det var ju till och med någon som gick för att hon tyckte att det blev så dålig stämning.
Jag vet, det kan inte jag förstå.
Nej, men det...
Jag njöt av att så här... Men sen var det väldigt högt och lågt i diskussionerna, det var det.
Ja,
men det, mer sånt tycker jag.
Ja, det var kul. Det var Bahar som satte ihop det. Men den filmen är, fy fan vad han var bra, Gustav. Alltså.
Men han är ju så
slå
bra.
In hans lilla gulliga ansikte.
Är inte han som den här amerikanska skådespelaren Timothy?
Chalamet.
De har
lika
någonting,
fin hy.
Ja, så här, och det här kindben. Ja, man bara alltså, vill filma dem.
Det kommer inte vara jobbigt för Gustav Lind i framtiden. Alltså Gustav Lind kommer aldrig få ha det jobbigt.
Nej, han är en star redan.
Ja, men det är liksom, det är kört för honom att få ha det jobbigt.
Och han är en sån skåd som kan spela allt.
Ja, precis. Han kan jag vet.
Jag är jätteavundsjuk, men jag unnar honom.
Jag unnar också dig det. Kul, Gustav. Jättekul. Men okej, men vad är det du ska spela i den här filmen? Har du en huvudroll?
Ja, det är huvudroll.
Du skulle inte nöja dig med något annat, va?
Jo, jag skulle det om rollen är intressant. För jag går bara på roller. Eller att jag tycker såhär, det här är kul att göra. Nu får jag lära mig att åka motorcykel. Då kan jag tacka ja till en roll.
Ska du få göra det nu?
Nej, jag har gjort det redan ju. Jag gjorde ju en polisroll, jätteliten roll. Men då fick jag 20 motorcykellektioner, simlektioner, jag skulle lära mig kråla.
Fy fan, vad
alltså,
kul.
Så sådana grejer baserar jag ofta på såhär, det här blir kul.
Men alltså vänta, vilken serie var det nu var polis?
Det var Hassel.
Med Aliette.
Ja, precis.
Och Ola Rapace.
Ja.
Och den spelade ni typ in någonstans i Europa?
Ja, men vi hade typ 2 veckor i Bryssel och sen var det ju Stockholm.
Ah.
Men alltså, det blev ju inte världens roligaste roll för mig. Det mycket ändrades under tiden. Men jag tackade ja till den för att det var så, hon åker motorcykel och jag typ har en scen där jag ska kråla.
Ja.
Så då fick jag gå så här, privatlektioner och lära mig kråla.
Fan vad kul.
Men, så och, det var typ
har
värt
du körkort?
Ja. Och jag skulle tagit ett MC-körkort, men det hann bli liksom vinter innan. Man får inte köra.
Men du kan ändå köra MC nu?
Ja, jag körde fan en R1. Det är så här sport. Det är den värsta. Ja, exakt.
Det är
den
folk
dör mest i.
Men kände du dig cool?
Ja, det gjorde
jag. Såg du cool ut?
Nej, men jag såg var bisarrt cool.
Jag var
men jag var också superrädd. Det tog mig 20 lektioner. Han fick springa bredvid mig, körläraren, i 20 lektioner. För att jag vågade inte.
Nej.
Så läskigt var det.
Nej, jag fattar det.
Men när jag väl kom upp så var jag helt såld på det.
Och, alltså du körde så här 150?
Ja!
Och gud, jag kissade på mig i mitt underliv.
Nej, men alltså det var... Men grejen är, jag skulle aldrig köra det igen för att det är livsfarligt.
Aj, fy vad hemskt.
Nej, alltså det är... Man dör som en... Alltså det är så lätt att dö.
Nej, jag skulle aldrig jag tror att min flickvän någon gång har pratat om att ta MC-körkort. Så men då är det slut.
Nej, men, de dör. Ja. Man dör.
Och det var liksom ett sånt starkt minne jag har från när jag var barn. Att min förskollärares man som var... MC-polis körde ihjäl sig.
Det är över min, alltså min mamma har ju sagt att det är över min döda kropp att någon av mina barn har tagit körkort, så hon tyckte jag skulle tacka nej till den här rollen på grund av det. Och min man vill också ta, och då har min mamma sagt att då kommer jag och slår, tar en hammare och så sänder mot cykeln.
Alltså din mamma, en bror?
Ja.
En nej, men mor alltså, och en bror.
Och min mamma bara, men du bestämmer inte över mig. Jag bara, nej men hon kommer göra det. Det är så.
Du, hur länge spelar man in en film då?
25 dagar typ. Så det är bara en månad.
Och vet du vad du ska göra sen?
Nej.
Nej, men du får hålla, september, oktober kan du inte hålla på och göra någonting annat.
Nej, jag vet. Så där säger ni. Och så kommer det komma till september, oktober. Så bara, nästa år, du vet, det tar ju 100 år med filmen.
Ja, jag vet. Men jag sa i alla fall att vi inte skulle göra det på sommaren. För då vill jag vara ledig. Bara, för jag ska ju också ha en liten roll.
Ja, men det, den liten, den är inte så liten.
Jo, nej, men den är liksom en, okej, den är en stor
biroll. Den har stor impact.
Det har den. Fan alltså.
Vadå, det är ju liksom en, absolut en biroll för Guldbaggen, din roll.
Ja, men det kommer jag, alltså, ta det lugnt. Jag också, vet du, vi har också sagt så här. Jag har ingen så här pride i mig själv. Alltså, och till Bahar, jag bara, byt ut mig direkt om du...
Nej, du är klockren. Alltså, jag ser så mycket fram emot att spela mot dig.
Ja, men
du har ju gjort det, nu ska du inte vara så här blyg. Du har ju
nej, men jag är inte blyg, jag är ödmjuk.
Ja,
men
okej.
Jag är ödmjuk, jag är bara otroligt ödmjuk. Men du, om du skulle liksom få drömma, dröm bara helt fritt. Nu har du gjort Marvel. Alltså, dina innersta drömmar som du liksom ändå tillåter dig själv att tänka på. Vad vill du göra?
Jag vill regissera. Långfilm. Absolut, och det kommer jag göra. För det, jag vet att jag kommer göra det.
Ja, det...
Jag ska bara ha lite mer tid. Och jag vill skådespela lite mer innan jag börjar regissera. För jag vill liksom inte börja för tidigt. Sen så, min dröm... Jag har inte så här, jag skulle vilja spela i den rollen. Jag skulle vilja ha en karriär där jag har så möjlighet att läsa manus och intressanta roller och spela olika och jobba med feta människor och resa. Och jag älskar att jobba utomlands. Det är liksom, jag har kanske gjort så ett jobb i Sverige och sen har de senaste åren varit mer utomlands, Frankrike och England och lite sådär.
Och hur pallar du att vara ifrån ditt barn?
Ja, för fan, Kakan. Alltså det är inte kul. Det är inte roligt. Det är jättejobbigt och jag pallar inte det. Men jag typ gör det ändå och försöker och liksom intala mig själv typ att det är såhär, jag... förverkliga mig själv typ. Och hon kommer se på mig sen och tänka, åh, min mamma jobbar.
Plus hon har en farsa, så att det är ingen fara.
Och hon har en farsa. Men det är mer jobbigt för mig än för henne. Men jag åker ju hem. Jag är aldrig borta mer än 3 veckor.
Nej.
Och sen åker jag hem på helger så ofta jag kan. Men det är skitjobbigt eftersom ingenting filmas i Stockholm. Inte ens svenska serier som utspelas i Stockholm filmas i Stockholm typ. Men det är skit. Jag måste prata med de här äldre skådespelarna som har barn. Hur fan de gör.
Lena Endre.
Ja, men exakt.
Alltså, jag vet inte hur man... Det...
Men samtidigt, sen har du ju lediga perioder. Sen har ju jag typ nu så här, 3 månader är ledig. Då är jag ju hemma med henne hela tiden. Så jag är mer kvalitetstid än folk som har så här, 9-5 jobb. Och då hämtar jag tid och hänger med henne jätteintensivt. Och sen så åker jag iväg. Men det är ju skitjobbigt. Mitt första jobb, då grät jag varje natt.
Och hur gammal var hon då?
2. Och då var jag borta i 3 veckor från henne. Och då fick jag så örfilar i ansiktet. Och sen så pussar. Hon kunde inte uttrycka liksom. Nu kan de ändå säga att jag saknar dig. Eller man facetar.
Hur gammal är hon?
4 nu. Och så måste man ju säga till jättetydligt. Så här, jag åker, jag kommer hem nu. Man måste vara så tydlig med att man kommer tillbaka. Men samtidigt så är hon ju soft. Hon vet ju att så här, mamma och pappa kommer tillbaka. Du vet Daniel Tiger, den här. Föräldrar kommer tillbaka. De har ju så avsnitt. Nej, har du kollat på det?
Nej.
Skitbra. De har typ så här, du måste smaka på något för att se om det är gott. Det är så här låtar.
Alltså liksom
riktigt så här moralprogram. Ja.
Love it.
Så då är det så här, kan man typ, om de vägrar äta någonting så sjunger man den låten. De bara, just det, Daniel Tiger, du måste smaka. Och sen då har de ett avsnitt som är så här, föräldrarna kommer tillbaks. Och då hon vet, hon är ju soff och hon vet att jag kommer tillbaka. Medan andra kids får så panik så fort morsan går ut på och käkar på restaurang typ.
Jag tycker att det är viktigt för, alltså som jag tänker på er relation, det är ju typ kanske det bästa för en straight relation. Att en kvinna jobbar sådär på det sättet.
Nej men alltså snälla, det har typ räddat mitt äktenskap.
Ja.
Nu är min man till exempel såhär, fan vad skönt att du åker nu snart. Då kommer jag och Pilo in i våra rutiner. De har ju skitnära relation, vilket är jättebra. Hon har aldrig varit så här, mamma, bara mamma. Utan hon så här, om hon har ramlat så springer hon. Alltså han är precis likvärdig. som jag, vilket har varit asjobbigt för att folk är så här, barn ska ju vara mammiga.
Ja, det är så
sjukt. Men de är liksom, han betyder lika mycket för henne som jag. Och de är jättetajta och det har varit jättebra för oss att jag är borta.
Mm.
Och båda vi tycker att det är skönt.
Och sen tänker jag också för att din man har ju liksom också en egen karriär.
Ja, det har han.
Som klippare.
Ja, precis. Han är klippare och driver ju ett efterbearbetningsbolag.
Ja, precis. Och jag tänker att det gör ju också sitt.
Ja. Faktiskt. Alltså vi gjorde någon gång så här att de kom ner och bodde på inspelning. Som alla manliga skådespelare har ju sina fruar med och sina barn. Och det är ju lite svårare, tror jag, tvärtom, med strukturen. Att så här, för när de kom ner då, så blir det ju så här, man tror att man ska vara ledig och ha semester. De kom ner till Marocko och var där i typ 10 dagar eller någonting med mig. Men då jobbar ju jag, så då är ju han så här förskole. Alltså han måste ju stimulera ungen.
Ah.
Så kommer jag hem på kvällen, sover, jättetrött. Alltså det var ju bara kaos. Det var bättre för mig att komma hem än att de kom ner.
Ah.
Men det tror jag är jobbigare för kvinnor, för att det är inte så många män som är villiga att typ så här haka på frugan.
Nej.
På jobb och typ vara så här standby förälder och förskolelärare till barnen.
Nej, det, alltså, men det är ju inte så många som är liksom i den situationen.
Nej.
Eller det är klart, det finns ju 1000 och 1000 kvinnliga skådisar, men jag fattar liksom inte ens. Min tjej jobbade ju i filmbranschen innan.
Ja.
Det var ju bara, okej, vi ses om 3 månader, kom hem. Okej, vi ses om 3 månader.
Ja, men det är sjukt.
Ja.
Jag tänker på alla de så här, mask och kostym.
Oh.
Alltså alla andra funktioner som har barn. Och typ jag är skådis, så jag har i mitt kontrakt att jag får åka hem. Eller du vet här. Ja, men vi slutar tidigare, skickar iväg någon. Och de som är så här, borta från sina barn. Och
som alltid ska köra, som bär på 1000 typ IKEA-kassar.
Exakt.
Som alltid ska liksom fixa alla. Ja, det är fucking hjältar.
Ja, men de är verkligen hjältar.
För att, alltså, jag menar, även om inte jag är skådis på det sättet. Jag är ju alltid typ huvudpersonen i såna inspelningar. Man får alltid så här, taxi, så kommer man, sitter i sminket, gör sitt jobb, vilar kanske, äter lunch, åker hem.
Exakt.
Det är ju flera timmar före och efter alltid.
Mm.
Fan, det är lyxigt alltså.
Jag vet, det är ju lyxigt. Och så sitter man typ och gråter, som jag gjorde i Marocko, bara mitt barn, så bara träffar man så här någon prodda som bara, mitt barn är 6 månader, jag har inte träffat henne på 2 månader. Man bara, okej, shit. Det är liksom helt andra förutsättningar. Så det är ju ändå lyxigt som man har det.
Men tror du att du kommer, eller har du liksom någon dröm om att flytta utomlands och jobba?
Jag hade nog det, men nu är jag så jävla bekväm alltså.
Mm.
Jag har precis flyttat till en ny lägenhet. Jag typ gillar mitt häng, mina polare.
Ja.
Så jag gillar
det. Det känns mer som att det typ är, alltså, kanske vanligare. Jag tänkte så, Mattias Varela bor också här.
Ja, han bor också här.
Och så typ, alltså, man åker när man jobbar.
Exakt.
Och Daniel också. Ja. Du vet att man är så här,
man behöver inte flytta. Alltså också så här, om man ska flytta till Amerika, det är så här en helt annan industri.
Mm.
Så när du väl flyttar dit, då är det allting kostar.
Mm.
Så för oss som är så här från Europa och kan åka iväg och typ jobba i England och sen åka hem, det är så jävla lyxigt.
Mm.
Fucking typ gratis förskola.
Ja.
Du kan gå, alltså det är en så här bekvämlighet. Sen är det jobbigt att resa och det är skitdåligt för miljön.
Mm. Men jag tycker också att det känns så här soft att man, en konservativ, det kanske inte är så konservativ, men liksom att man prioriterar familjen.
Ja.
Att man inte behöver göra avkall på det som man tycker är en trygghet. Liksom. Ja.
Nej, men så är, jag tror att det förändras jättemycket också, att nu kan ju också folk skaffa. Hör du min mage?
Ja, absolut.
Ja, herregud.
Hoppas att lyssnarna hör.
Ja, jag hoppas det. Nej, men att folk vågar skaffa barn. Alltså jag har ju verkligen gjort ett aktivt val av att prata om att jag är morsa.
Mm.
Dels för att när jag blev gravid så trodde jag på riktigt att min karriär var över.
Mm.
För man såg inte skådespelare som hade barn. Och skådespelerskor som jobbar på teatern och i film skaffade barn väldigt sent.
Och hur gammal var du när du fick barn?
28.
Ja, det är ändå tidigt alltså.
Jag trodde att jag var tonårsmorsa. Jag gick till doktorn och grät och bara såhär, men jag är tonåring. Och de var såhär, nej, du är en vuxen kvinna typ. Jag bara, ja men teen mom. Alltså jag var förkrossad och bara, karriären är över, nu är det
men
slut.
Men det var inte planerat att du skulle bli gravid?
Jag sa en gång, så jag såhär, okej, vi testar. Och sen ångrade jag mig. Och då var jag redan gravid.
Fertil motherfucker alltså.
Ja, verkligen. Nej, men det var typ kroppen som visste såhär, nu har vi ett öppet fönster. Det är bara såhär,
jag är här gravid. Kasta in spermierna, det är lika bra.
Mm.
Fy fan, vad,
och sen hade jag panik i 9 månader. Så jag tänkte att min karriär var över. Hur fan ska jag kunna ha barn och vara skådespelare? Och så att man hade någon bild förr i tiden, så var ju så att en skådespelare var så här blankt blad, man skulle liksom inte veta någonting. Du vet så här, den unga kvinnan du vet, jag tror
man
att
också typ orörd.
Exakt. Det finns ju en sån så här, men det känns som att det är på väg bort nu, och nu börjar folk skaffa barn, och folk har ju barn som är framgångsrika och reser. Alltså, så jag har gjort lite aktivt val, och det är skitmånga som hade av sig till mig när jag fick barn, som var så här, hur gör du, hur går det, går det att ha barn liksom, och
men när förstod du att det gick då?
Alltså för fan, jag började jobba efter 4 månader ju.
Mm.
Så att det var bara så här, jag fick ett jobb och så bara, formula till ungen, Oscar har henne, jag är borta 4 dagar och kom hem.
Mm.
Det var något litet jobb jag gjorde i Danmark, sen tog jag med henne på inspelning.
Mm. Med Oscar?
Nej, själv. Jag flög med henne, min lilla bebis, på 4 månader.
Ja, men vem hade henne när du spelade då?
Oscar.
Ja, men alltså, när du var på set och spelade dina scener, vem hade henne då?
Ja, men typ en proddas, och så låg hon i någon lite så här babynest i vad heter det, den här jävla trailern.
Ja, själv, men jag skojar.
Själv.
Vet du vad, Pilo? Nu är det 4 månader.
Men folk
månader.
Älskar, men det funkar ju när de är bebisar. Det är skitjobbigt nu, för de måste ju få stimuleras och ha, alltså... Så att jag, och sen när det funkade, då var jag alltså den största reklampelaren. Alltså jag satt till alla, jag bara, skaffa barn, det är fucking forced, vet, så här. Och allting gick bra för mig efter jag fick barn. Jag kommer ihåg Bahar sa till mig, så hon bara, skaffa barn, det kommer göra gott för dig, det är en force att få barn.
Mm.
Och sen var jag helt frälst. Och sen typ när ungen blev 8 månader, började gå, och du går inte ta med dem på möten.
Nej, för du har ett rätt ivrigt barn.
Ja, då är det bara kört. Då var jag så här, skaffa inte barn.
Men nu känner du?
Ja, men det är livet ju för fan. Ja,
det är fan livet.
Alltså jag är så förtjust i min unge.
Mm.
Besatt av henne.
Ja.
Jag är kär.
That's the way to go, tycker jag.
Eller hur? But du har inte frågat mig någonting om min hudvårdsrutin.
Har du bra hudvårdsrutin?
Nej, absolut inte. Men jag har en fråga till dig.
Ja.
Vad är det som pågår med den här solkrämen alla ska ha på sig hela tiden? Det kan inte vara bra, Kakan.
Jo, det är det.
Men det är kemikalier i det.
Men varför är kemikalier dåligt?
Det är hormonrubbande kemikalier, solskydd.
Ja, men inte i allt. Man får kolla upp vad som funkar och som inte funkar. Alltså, det finns massa kemikalier som inte är hormonrubbande.
Som är i de här produkterna?
Ja, alltså det finns jättemycket som är bra.
Men jag ska väl inte ha solskydd på vintern?
Jag kan tycka att du inte behöver det,
nej. Nej, vad bra.
Det är för att du är svart, för att du har liksom...
Jag behöver ju sol.
Mm, precis, men det är också så här, det är också en liksom... En okunskap, för man får sol, kanske inte du, men så här, vi andra, alltså vi får sol genom handflatorna, genom hårbotten, genom ögonvitorna, alltså det är ingen fara.
Mm.
Men du behöver ju liksom inte smörja in det med 50 nu.
Nej, det kan jag inte göra.
Men det är också så här, man får ju också ett farligt ljus från datorer till exempel. Det är därför man också ska ha SPF på den, alltså den här vidriga årstiden.
Okej. Okay. Ja, men tack. Jag har alltid undrat, för jag har varit så, vad fan är det, den jävla hysterin med solskydd?
Men det är ju, jag älskar den hysterin och jag har absolut bidragit till den. Mm. Det är ju för att vi ska skydda oss mot cancer.
Alltså, ja, det är det.
Ja, absolut. Och det är många tänker så här, jag kommer aldrig få cancer, bla bla bla. Men det kan räcka med att man bränner sig en gång som barn. Och sen så, herregud, den skadan blir cancer sen. Och sen så, ingen bryr sig för att cancer känns så liksom avlägset. Men om man säger så här, solen står för 90% av hudens åldrande och du kommer få rynkor, då smetas det in till höger och vänster.
Ja, exakt.
Jag är faktiskt jävligt noggrann med det.
Mm.
Och tjatar, du vet, på inspelningar och sånt, då går jag runt med solkräm.
Mm.
Alltså, jag hade som en sån, från Cola heter det, som en primer med SPF. Den gick jag liksom runt med, du vet, i fotografen.
Oh, bara smörjade,
alltså sprayade på alla som jobbade, du vet, att som ett sånt miljöombud, fast ett hudombud.
Mm. Okej, får jag fråga dig en sak till. Har du ett bra tips på en bra solskydd för mig då på sommaren, som inte gör att man blir blå, skimrande i ansiktet?
Ja, men då kan du ju använda sån där, till exempel sån spray.
Mm.
Det är bra, men det finns ju också... Har du testat Eucerin?
Nej.
Det är liksom billigt och bra.
Mm.
Det är toppen. När sommaren kommer, då ska jag hjälpa dig med det här.
Ja, men hjälp mig då.
Mm. Du lyssnar på Underhuden med Kakan Hermansson och...
Nanna Blondell.
Oss kommer du se lite senare i en film som vi håller på med.
Yay!
Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson.
En podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.